Svenska artister mobiliserades och sändes iväg till förläggningsplatserna. Behovet av underhållning var stort, säger Alice Babs i det här programmet signerat Björn Fontander.
Gör som vi, var glad och fria. Ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, maestro, swing it. Det är tidens egen sång. Allesammans på en gång. Rätta, bebe, vita land. Det är ingenting för oss. När sadla, skrädla, då ska det vara förstås.
Det är faktiskt 45 år sedan som jag var ute den där julen 1941 som 17-åring som fältartist för första gången.
Vad var det där för stycke, Olle Jonny?
Det där var det inledande stycket vi hade när jag var frontartist, patrullmedlem.
Vi fick inte bära vapen som fältartister. Det förstod vi inte riktigt själva. Jag är utbildad på pistol, så jag tyckte åtminstone jag i min befälställning hade kunnat bära en pistol. Men det fick vi inte.
Jag minns på ett ställe vi kom, fanns ingen lokal. Och vad gör vi? Jo, då säger min makeson Sigvard Karlsson att vi får använda landsvägen. Men då måste ni skaffa fram pressändningar. För vi kan inte, det är så grus och det går inte. Och det fungerade jättebra. Och det gjorde ju Sucke, vet.
Jag glömmer aldrig vad göteborgarna skrek av förtjusning åt att Adra kom. Kom killar, här kommer Adra! Men Adra var ju bara två, tyvärr. Ja, det var en rolig tid.
Ja, vi sjöng och vi spelade och läste dikter då för de här sju männen. De var ju så lyckliga, för som sagt var, hur länge de hade legat där, det vet jag inte. Men de hade ju, som man brukade säga då, de hade inte sett en damsadel på en cykel.
Stockholm talar. Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi har att konstatera detta. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Vår beredskap är god.
Där stod Per Albin Hansson, Sveriges statsminister, och ljög i radio för att lugna en oroad opinion. Många inkallade funderade över uniformsmössor av en modell som Karl XII:s armé använt. Andra saknade slutstycken till sina mausergevär av 1896 års modell. Fortfarande levde Sverige under 1925 års nedrustningsbeslut. Det svenska försvaret var hopplöst omodernt. 1940.
Vårt fosterland upplever ånyo en prövningens stund. Den kanske mest påfrestande på mera än ett århundrade. Kriget har förts ända in på våra gränser.
Tyska trupper stod vid Öresund och i Norge laddade ockupanterna snabbt upp vid svenska gränsen. På andra sidan Östersjön låg Finland, slaget av ett Sovjetunionen som samarbetade med Tyskland. Sverige var det kringrända Sverige. I maj 1940 sa Per Albin Hansson till några statsråd att det ser för jäkligt ut. Till sjöss upprätthöll flottan så kallad neutralitetsvakt. Bristen på moderna örlogsfartyg var vid krigsutbrottet så stor att praktiskt taget allt som flöt rustades upp och sattes i sjön. Vid årsskiftet 1939-40 bestod vår örlogsflotta av ett 70-tal fartyg, varav 2/3 var från första världskriget. Huvuddelen av Sveriges försvar till sjöss var alltså ett världskrig för gammal. Västmakterna såg inte med blida ögon hur svenska örlogsmän gav eskortskydd till bland annat tyska malmfartyg som från Luleå följde våra kuster söderut. Det var malm som skulle bli tyska kanoner och granater. Från hav till fjäll hölls vakt. Här är bron vid Fulunäs i Västerdalarna. Här var en av de punkter där man väntade att de tyska pansarkolonnerna skulle bryta in. De skulle komma från gränsen som bara ligger någon mil bort här. På andra sidan ligger en kulle som då såg ganska oskyldig ut, men som då var en relativt stark befästning. Här fanns tankshinder, vägspärrar, bunkers och underjordiska anläggningar. Här låg genom krigsåren 400-500 man förlagda i ett stort barackläger. Längs norska gränsen byggdes hastigt sådana här befästningar. Praktiskt taget varje bro vid varje väg mot Norge var minerad och bevakad. På hotade och strategiska platser finns fortfarande spår efter 1940-talets beredskapsvakt. Inte långt från Fulunäs i Västerdalarna, vid Hormunds gamla liebruk, firade en bevakningsstyrka en isolerad midsommar 1940.
Ligga där utan fältartister då?
Det var väldigt trist. Vi såg bara granar och soldater. Jag kom hem till Stockholm i augusti 40 och gick upp på försvarsstaben för att ta reda på hur det var med det där att få lite underhållning ute på förbanden. Och då träffade jag en herre som heter Lindahl. Han kallades för fältartistchef. Och jag sa till honom att jag kommer just uppifrån Västerdalarna nu och har ingenting att skicka upp dit. Nej, han visade en scen som han höll på med, en flyttbar teaterscen. Och sa gossen, sa han, vet du vad du ska göra? Skicka upp två sommarklädda flickor och gå på vägen där vid Fulenäs. Så blir de soldaterna jätteglada alltså.
Behovet av förströelse för mannarna i fält var stort och konstant. Redan sommaren 1940 var åtskilliga svenska artister vidtalade och utsända i grupper med bred sammansättning. Dragspelare, ballettflickor, bygdemålstalare, trollkonstnärer, skådespelare, akrobater och kuplettsångare.
Ja, jag var ju under åren 1940-45 så kallad fältregissör. Och det innebar att jag arbetade på försvarsstabens förströelsedetalj där Ivar Lindahl, regissör, var chef och vi sorterade, jag var hans assistent alltså, och vi sorterade alla under personaldetaljen där, för övrigt Folke Bernadotte var chef.
Vad sysslar du med för någonting på försvarsstaben?
Ja, jag hade väl både administrativ tjänst och tjänst i fält som det heter. Det administrativa innebar väl att jag hade så kallat pappersarbete, det var man skulle sammansätta, komma med förslag till fältartisttrupper och skådespelare, och textmaterial skulle plockas fram.
Talia har dragit i fält och hennes barn njuter just nu i fulla drag av detta landskaps skönhet. Och detta landskap, det är Värmland. Vi befinner oss alltså allesammans på en resa med fältteatern genom Tegnérs, Frödings och Lagerlöfs försjungna land. Från spelplats till spelplats reser man djupt in i Värmland på såna här natursköna vägar. Och ibland rastar man på någon gästfri Värmlandsgård. Och det är det vi gör idag. Vi är på Holmedals prästgård på gränsen till Norge. Det blir storfrämmande idag för kyrkoherde Staker som kommer här med barn och blomma och hälsar hjärtligt välkomna. Till såväl det resande teatersällskapet som till soldaterna. Det är inte alla dagar som det kommer sånt här främmande till deras gård. Det är skådespelare Lindvall som hälsar på barnen medan förbindelseofficeren presenterar Vanda Ruckart för kyrkoheden. Hennes man Semi Fridman syns bakom dem. Allesammans är från Stadsteatern i Göteborg. Och när presentationen är överstökad så tar kyrkoheden hela sällskapet med sig och visar klenoden i Holmedal. Det är den lilla stugan, känd i hela Värmland. Därför att Karl den 12 sov där nätterna innan han stupade på andra sidan gränsen. Det var för mer än 200 år sedan. Den här synen möter oss varje dag. Det kommer marscherande fram emot skymningen för att uppleva några timmars spännande äventyr på det tillgör som föreställer världen. Och det skarpladdade vapnen som soldaterna måste medföra in i teatersalongen, ja, bara det säger oss att det redan ligger spänning i luften. Många av de här har marscherat långvägar för att titta på pjäsen. Dagen, den har visserligen varit mödosam och fylld av ett ansvarsfullt arbete, men det är ju för sig inget hinder för att man inte ska ha en rolig teaterkväll. Ibland spelar man inomhus, men helst på friluftsscenen de varma vackra kvällarna när skogen står som en pelarsal runt omkring en. Det är en tacksam publik som lyssnar andäktigt till vad Talias barn har att berätta. Lorensbergsteaterns ensemble ger Älskling jag ger mig, det är en amerikansk komedi. En herre kommer på besök, det är husets unga dotter som tar emot. Hen har en gång i tiden varit mammans älskare. Ja, allt det här, det har ni nog allesammans så väl reda på, så jag ska inte berätta någonting i onödan. Och spänningen den stiger akt för akt. Nu har det spetsat till så ordentligt, för att nu har den äkta mannen uppenbarat sig på scenen i sällskap med sin hustrus väninna. Alltså nu kan det hända precis vad som helst i Maribärskogen i Karlstad.
Så vi repeterade in en pjäs. Och när vi skulle resa ut med den, så var det den som förestod alltihopa här, han höll ett mycket strängt tal till oss. och sa det att nu ska ni veta att ni lyder ju under krigslagarna här, för i och med att man var enrollerad som fältartist så lydde man under krigslagarna. Och vände han sig då särskilt faktiskt mot mig, för jag var den enda som inte hade varit ute förutom alla hade faktiskt varit ute någon gång, och talade om det att man skulle inte få permission. Kvinnorna i synnerhet fick inte permission att gå ut utan att ha hela gruppen med sig. Därför att vi skulle kunna vara lockande då för mannarna som var ute i strid. Och sen så talade han om, så vi fick ändra också så att man fick inte ha några upphetsande, säga några upphetsande saker i den där pjäsen. Så jag tror att jag vid något tillfälle i pjäsen sa att man kan väl inte binda fast honom vid sänggaveln, eller det fick jag inte säga, för de skulle inte bli påminda om sängar. Och så fick man inte säga någonting som kunde påminna om judar. Så att vi hade en person med som vi kallade för Levin, men det fick vi fick döpa om honom då till Pettersson eller någonting sånt där.
Och vad sa du istället för sängen då?
Jag tror jag strök den repliken alldeles.
Och så randas det en ny dag för teatertruppen och en ny vägsträcka ligger framför den. Och för Talias barn som far från förläggning till förläggning så är det här en daglig syn. Morgonkolningen då tättbiskolossen ska få ny gas och nya krafter. Efter den bekväma personbussen vältrar sig truppens lastbil förbi vägspärrarna. Och den för med sig allt vad som hör till en fullt utrustad turné. Och det är inte lite det. Vi har emellertid lämnat det dramatiska sällskapet och anslutit oss nu till ett kabarésällskap som dragit iväg upp till den nordligaste Värmland. Och här upprullas nu ett typiskt skådespel om igen. Här bygger man scenen för gästspel en kväll. Det är en trupp från Kungliga Operabaletten som dansar, och med den är Kalle Möller som ljuger och sjunger för soldaterna.
Och det var fältteater nummer 6. Och ja, det var en av de första fältteatrarna. Och vi hade ju med oss en liten scen som packades upp. Allt var ju mycket primitivt. Och vi var väl 9 dansare, tror jag. Och Kalle Möller, storljugaren, som var konferencier. Och Björn Barkholst, en tandläkare som var en mycket känd trollkarl. Och kallades Magurga. Och ibland kom vi till skilda håll. Det var det jobbiga ibland. Men då fick Kalle Möller ordna allting. Då fick han stå och ljuga tills scenen och allt kom på plats och underhålla soldaterna och publiken.
Hon har inga pengar kvar, sitt frie fönster lockar på en kvar. Kom du in, du lätt matros, du ska få min röda ros. Jag är vacker, du är ung, sjunga hjärtat sjung. Kom du in, du lätt matros, du ska få min röda ros. Jag är vacker, du är ung, sjunga hjärtat sjung. Flickan från Havanna stänger dörren och seder tre.
Vad skojigt det är med de här gamla bilderna. Det väcker gamla minnen till liv. Jag kommer mycket väl ihåg det här, 1940. Jag ser här, vi står 4 stycken. Det är Dagny Simmerdahl, Gun Skogberg, jag själv och Vera Skanvik. Och det här måste ha varit i slutet av en föreställning. Och det hände ju så mycket, för vi skulle ju vara allt i allo. Och jag minns att vi skulle ju hjälpa till, en kollega och jag skulle hjälpa Magurga med de här trolleriborden. Och vi skulle bära in dem, och vi hade långa sjömansbyxor som var vida ner till. Och han hade ju på genrepet som för sig gick i Stockholm på försvarsstaben. Där hade han i timmar innan förberett alla bord och gömt alla saker som skulle vara under. Och så kommer vi in med borden, och jag fastnar på vägen in på scen i byxorna och faller in med hela bordet så allting åker ut. Han var ju inte glad.
Från den Värmlands höga berg och djupa dalar har vi följt fältteatern ned mot kusten. Och vad är då naturligare än att vi hälsar på hos flottan? Kabaréprogrammets trollkar Mac Urga har här gjort sin entré. Och efter honom följer nummer på nummer av operabalettens herrar och damer. Bilderna talar för sig själva, sitt tydliga språk och berättar om den glädje som truppen sprider. Och är det att undra på det när man har legat ute kanske månad efter månad på hård vakttjänst hit efter vår kust?
Så slutade jag med en fosterländsk dikt. Tänk, jag läste en dikt av Maskol Silverstolpe. Efter hela föreställningen så skulle jag kliva fram. Och jag minns, tror jag, nästan början på det. Nu har vi lekt en stund för er med allt vi har i leksaksasken. Nu är det dags att kasta masken eller någonting sånt där. Och sen var vi första, jag minns också det första framträdandet, det var i, på Horsfjärden. Och vi var först bjudna på en middag på en pansarkryssare. Jag har glömt namnet, men det var någon känd svensk pansarkryssare. Och där var alla stiliga kadetter och alla och glada för att bjuda oss på middag. Och jag satt där vid dessert och tänkte på min dikt. Och jag tänkte jag måste komma ut och samla ihop mig lite grann. Så jag ursäktade mig och smet ut lite försiktigt på det lilla stället och låste in mig för att repetera genom dikten. Och trodde att ingen hade märkt att jag hade försvunnit så där. Sen gick dörren i baklås. Så hela flottan fick komma och bryta upp den där dörren.
Efter den 9 april hade våra handelsförbindelser västerut brutits. Sverige var hänvisat till Tyskland och tysk-okkuperade länder. Också handelspolitiskt var vi nu inringade. Men ett ljus syntes vid horisonten. Efter förhandlingar med båda krigförande parter vid årsskiftet 1940-41 kom trafiken med skyddade lejdbåtar igång på Göteborg. Vi fick kol, koks, krigsmateriel, livsmedel och kaffe. Det var julafton för det inringade Sverige.
Första gången i december 1940 med den så kallade Lucia-båten som arrangerades utav Aftonbladet för att Lucia skulle komma ut till soldaterna här ute. Och då var det inte så vackert som det är nu. Det var vinter och kallt så in i vassen. Och sen var vi uppe i bergrummen här i skärgården.
När du säger vi, vilka var det?
Ja, det var första gången tror jag att det var framförallt Kalle Möller. Alltså den så kallade
Storljugan.
Storljugan, ja. Han var ju fantastiskt rolig. Och Karl Hagman var med. Och några flera. Jag kommer inte ihåg om jag hade någon sångare med då. Men det var i alla fall inte Ulla Billqvist som det blev så småningom. Och följande år kom jag tillbaka hit ut. Men då hade jag Tor Modén med och John Botvid och flera andra artister. Jag spelade ju både piano och dragspel så jag kunde växla. Det blev ju omväxlande på så vis. Och piano, konstigt nog, hade de ju även i bergrum och inte ute i backarna så här. Det fanns ju inte, för då fick man spela dragspel. Det var ju kanske besvärligt ibland. Man fick, om man skulle upp och ha en föreställning för soldaterna klockan 8 på morgon. Det var inte särskilt lustigt. Det var väldigt besvärligt i alla fall. Jag är inte ingen morgonmänniska. Jag är kvällsmänniska.
Varför hade ni föreställningar så tidigt?
För att hinna, för att inte släppa någon alltså. Man skulle vidare någonstans till någon annan förläggning som det tog flera timmar att åka till. Vi reste ju så att säga inte med någon karta, utan vi följde bara med ett transportfordon och visste inte var vi var någonstans. Vi var någonstans i Sverige, kan man säga.
Min soldat, någonstans i Sverige, i givakt vi måste stå, vi kvinnor små för våra gossar blå som ligga här och där. Den lönen vi får, så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men vi gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige.
Ulla och jag bodde på Stadshotellet i Karlskrona, som är berömt för sin stekta ål. Och vi hade ätit ål till middag. Och sen så var det storm den kvällen och vi skulle ut till någon förläggning långt ute i skärgården. Den båt som var bokad för det där, den nekade att gå ut. Han vågade inte ge sig iväg, utan flottan alltså ställde en någon slags vedettbåt till vårt förfogande, och det var en sån här som rullade så här. Åh, vi var bleka när vi kom fram. Men efter att ha sjungit ett par nummer så kändes det ganska bra igen, och sen var det skönt på kvällen att åka hem till Karlskrona.
Jag tror jag har fraktats på alla möjliga sätt. På Gotland där jag var, där fraktades vi i ambulans. Och jag har åkt i undervattensbåt har jag åkt. Och alla möjliga, ja, krigsbåtar har vi fraktats då till olika förläggningar.
Du har fraktat runt Sverige?
Jag har varit mycket på Gotland. Många olika gånger var vi på Gotland, och där tror jag har spelat på nästan varenda tuva som finns. Det var ju ofta tuvorna vi spelade på, och på Fårö. Vi skulle ha åkt ut till Gotska Sandön, men det är ju svårt med vågor och väder och sånt där. Men vi lyckades komma till en liten ö, jag kommer inte ihåg var den låg utanför Gotland, och där var det, jag vet inte om det var, det var en fyr. Och där låg det en 5, 6, 7 man förlagda. Och de hade legat där jag vet inte hur lång tid. Och vi gav oss iväg dit och lyckades komma dit. Vi fick gå över i en sån där flatbottnad eka för att komma in dit. Och lyckades komma dit. Och där tog fyrmästaren och hans hustru emot oss. och bjöd oss på en fin måltid. De var förtjusade vänliga och vi trollade då. Det var trollkonstnären med och vi sjöng och vi spelade och läste dikter då för de här sju männen. De var ju så lyckliga, för som sagt var, hur länge de hade legat där det vet jag inte, men de hade ju, som man brukade säga då, de hade inte sett en damsadel på en cykel.
Försvunnen var en blodig dag. Det var på Lemos strand. Det slagnas sista andedrag, rent tystnat efterhand. Det mörknade kring land och hav, och lugn var natten som en grav. Vid bredden av den dunkla våg som skådat dagens strid, en gammal krigare man såg, en man från Håglands tid. Hans panna låg mot handen stöd, hans kind var blek, hans varm förblödd. Men natten skrider mer och mer. Man hör ett årslags sus. Och månen går ur moln och ger den hemska nejden ljus. Då syns en gölle tätt vid strand. En ensam flicka ror i land.
Jag tror att det var i Sörentorp. Då skulle vi uppträda inför väldigt många, jag tror det var flera tusen man, och det var ett stort fält och där satt alla mannarna i gräset och jag skulle läsa dikt då, jag skulle läsa Den döende krigaren.
Det var ett lämpligt ämne, tyckte du?
Ja. Ja, det var en ganska lång dikt och det var mycket spännande, i synnerhet mot slutet var den ruskigt spännande. Och jag tänkte, hur ska jag kunna läsa det? Hur ska jag kunna få dem att vara tysta och stilla här? Och så tänkte jag, kan inte stå här på gräset, utan jag bad att de skulle hämta en massa margarinlåda. Och där ställde jag mig med lite skakande ben på margarinlådan. Och så klämde jag iväg med Den döde krigaren. Och först i början så, tyckte de att det var något skojigt med någon som stod och läste dikt. De ville ju ha någon som dansade eller sjöng eller något sånt förstås helst. Men ja, jag var ganska stolt mot slutet, för jag lyckades faktiskt få dem tysta och lyssna.
I Hagaparken i Stockholm höll fältartistkåren sommarföreställningar till förmån för mannarna i fält. Tiotusentals åskådare besökte Hagafesterna och såg det bästa svensk underhållning hade att bjuda.
Nu även gör honnör och stramt i vakt för våldet. Jag rår inte för att jag är ett bedårande barn av min tid. Jag är alltså utklädd till så kallad strid. Ett järnkors med HJ jag uppbär som försvar för min esprit i forna dar och för det lilla som är kvar. Min tunga var fordom och salt och perfekt.
Den där gesten, det här hakkorset, kommer du ihåg, va?
Ja, det var en solodans som hette Kulturpropaganda. Som jag gjorde i Kaljäras revy. Och den var faktiskt, gjorde stor succé. Han var ju väldigt djärv i sin kritik av nazismen på den tiden. Folk förstod ironin i namnet Kulturpropaganda. Och det handlade om en nazistisk soldat egentligen som tvingades fram i det här, men som var lydig och fanatisk på sitt vis, fast han var rädd. Tyska ambassaden förbjöd ju den där dansen.
Det var året därpå, det var 1942. Det var, ja, på Kina det.
Ja, jag skulle dansa på Kina och de trodde jag skulle dansa den här också, men det var inte meningen egentligen. Det var lite för allvarligt, tror jag.
Dansar du den någonstans i Stockholm?
Ja, visst, på Folken. Det var, tycker jag, mest på Folken. Men också Göteborg och Malmö. Och jag kommer inte riktigt ihåg vilka städer, men vi uppträdde ju också för i folkparkerna. För soldaterna, svenska, som låg i beredskap.
Ja, du finns ju noterad som fältartist här, och du gjorde åren 1941 och 42 48 dagars tjänst som fältartist. Kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var samma program som vi gjorde på Folkan eller i folkparkerna.
Sommaren 1941 såg 32 000 soldater teaterföreställningar, oftast på garnisonsorternas folkparksscener. Man körde dubbla föreställningar, matiné för militär och kvällsföreställning för civila. I folkparkerna spelade oftast stora ensembler, svåra att transportera ut i buskarna. Fältbibliotek nådde lättare fram. Denna kritiska sommar lyssnade vi här hemma intensivt på radions nyheter. Det var vid midsommartid 1941 som Tyskland satte in sin väldiga attack mot Ryssland. Slaget om Storbritannien pågick ännu i luften och tyskarna hade börjat tvivla på att de skulle kunna invadera England. Ute i baracker och tält längs Sveriges gränser var det stor åtgång på batteriapparater.
I en vaktstuga. Gevären står i verkstället utanför dörren. Hjälmarna hänger på spikar på väggen, eller också ligger de på britsarna. En god sida av militärlivet är väl kamratskap?
Det är kamratskapen, och att vi försöker hålla ångan uppe så gott vi kan allihop. Och om man har besvärligt med vakter och så när man kommer in i den lilla stugan igen, så är man i gott humör i alla fall. Det är inte så roligt att gå ut igen förstås, men man måste ta det som det kommer. För att den kamratskapen som männen får när de är ute, den är betydligt mycket bättre än det man får när man är ute i civila.
Nu ska man hjälpa varandra.
Ja, det måste vi nog göra lite var i de här tiderna.
Ibland när jag går här nere i den här värmen som är, som man nästan smälter bort, då kan det faktiskt hända att jag tänker tillbaka på de där isvintrarna som vi hade i Sverige under beredskapstiden.
han kommer var han går, alltid lika glad. Samma hälsning jämt han får.
Ja, jag var bara 17 år 1941. Och då minns jag att jag firade julafton ute i skärgården. Och det var en av de där förfärligt kalla, hårda vintrarna i Sverige. Vi frös att, ja, tänderna skallrade i munnen på oss. Och sen skulle vi då komma i land också på isflak. Det var väl, förstår jag idag, ganska riskfyllt. Men man var ung och man hoppade i land där och bland de här huggna vägarna som man skulle ta sig i land på. Det var så pass få artister med i den här lilla gruppen jag var, så att jag tror att jag själv fick sitta och improvisera. Och jag vet, jag har i bakhuvudet något minne av att på någon av övarna hade de faktiskt ett piano och där satt jag och spelade och sjöng själv. Man blev som en enda stor familj och vi sjöng julsånger och dansade runt lite grann och vi gjorde vår lilla underhållning. Det blev ju mera det att man var tillsammans med dem. För det var, de behövde kontakter utifrån. Så att det kändes, även fast jag var så ung, så kände jag att här gjorde jag verkligen nytta med att komma ut.
Var han kommer, var han går, alltid lika glad. Samma hälsning jämt han får på sin promenad. Hur står det till? Har det hänt någonting? How do you do, Mr. Swing? Din sista slag.
Det var ju oerhört svårt för grabbarna att hela tiden bara vänta på att någonting skulle hända. Och då tror jag att det var väldigt nödvändigt att vi fältartister och vi som arbetade med film, att vi fanns och genom underhållning. Jag vet att det var ett stort behov av underhållning.
Ja, det jag nu spelade var ett litet allegretto av vår svenska tonsättare Adolf Fredrik Lindblad. Och ibland spelade jag det när jag var ute som fältartist i början av 1940-talet.
Men du var ju inte ute för att spela piano i första hand. Du var ju kallad mannen som vet allt.
Ja, det var ju en benämning som jag aldrig har tyckt om, men jag fick ju lov att finna mig i den. Det var ju så att Gösta Knutsson hade lanserat den här frågesporten som en radiounderhållning. Och första gången jag medverkade i det var 1939.
Så ska vi be herr H. hålla ett lite anslående anförande över ämnet Vad jag vet om de svenska sparbankerna.
Den första sparbanken i Sverige började sin verksamhet den 28 oktober 1820 i Göteborg. Idag har Sveriges 472 sparbanker 3 miljoner 646 000 insättare och förvaltar ett belopp av över 4 miljarder kronor. För närvarande är 800 miljoner utlånade till jordbruket och över 2 miljarder placerade i bostadsfastigheter.
Det räcker här, Hans. Jag aldrig hade anat att sparbankerna var en så hela folkets egendom.
De anlitade Gösta och mig mycket och så vi får omkring och medverkade på sådana där finlandsaftnar och underhöll publiken med frågesport. Och jag svarade på frågor i ett lag och de olika städernas lokala förmågor var mina motståndare och var i regel mycket duktiga och ibland mycket bättre än jag var.
Hur gick det när ni var ute och hade frågesport och allmänbildning för de här grabbarna i fält?
Ja, men det där, just ute i fält, alla de där som var ute i beredskapen, det fanns ju alltid de som var väldigt kunniga och för dem var det ju en omväxling när vi kom dit, så vi hade frågesport och på de ställen där det fanns tillgång till ett piano spelade jag alltid för dem. Men piano fanns det ju inte på alla ställen, men ofta fanns det. Och vi får omkring på dessa olika beredskapsförläggningar och medverkade. Och det är klart att de som var ute där hade ju ganska enformigt liv, så ett sånt här besök kunde ju vara ett litet nöje för dem.
Runt om i förläggningarna fanns folk som kunde traktera instrument, men instrumenten fattades. Böner om hjälp nådde försvarsstaben, som gick ut med en riksomfattande instrumentinsamling. Nöjesdetaljen fick allt fler artister att sända till förläggningarna. Under 1942 tredubblades